Herre, välkommen hit ibland oss. Du som alltid är med oss och älskar att träffa dina barn. Tack för att du är här. Tack för att du är en sådan Gud som vi längtar efter att vara hos. Amen. Den här psalmen anspelar på Jesajas kallelse förstås. Helig, helig, helig. I Bibeln är det så att när man vill poängtera någonting så upprepar man det. Men det här med att upprepa tre gånger är mycket ovanligt. Jag tror bara det är på något ställe till, i något annat ord som upprepas tre gånger. Men helig, helig, helig står det. Jag läser några verser ur Jesaja kapitel 6. I det år då kung Uzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Vem är det Jesaja ser? Ingen kan se Gud och leva, står det i Andra Mosebok. Och aposteln Johannes säger i ett brev: ingen har någonsin sett Gud. Men Jesaja skriver: jag såg Herren. De första kristnas bekännelse var: Jesus är Herren. Inte som vi ofta säger: Jesus är Herre, han får bestämma över mig. Utan Jesus är Herren. Ordet Herren i Gamla testamentet. Guds namnet som inte fick uttalas. Men som vi översätter med Herren. Som judarna översätter med den evige i sina svenska översättningar. Som egentligen är en intressant översättning också. För Herren, de bokstäverna som är Guds namnet, de är en form av verbet vara, den som är av evighet. Jesus kallar sig själv för jag är. Vid flera tillfällen, inte minst inför sina domare sen då han säger jag är. Och då blir de upprörda. Och tycker att han hädar. När Mose frågade Gud efter sin kallelse i den brinnande busken: men vad ska jag säga? Vem ska jag säga att du är? Vad heter du? Så sa Herren ur den brinnande busken: gå till folket och säg, jag är, har sänt dig. Jag är den jag är, sa han också. En annan profet, Zakaria, skriver i slutet av sin bok att Herren ska på Herrens dag, den sista dagen, den dagen som kallas för Herrens dag, då den sista dagen i denna värld som vi känner den nu, då alla folk på jorden har samlat sig mot Jerusalem för att ta den ifrån det judiska folket, då ska Herren ställa sig på Olivberget och strida för folket. Och vem är det vi tänker ska ställa sig på Olivberget med sina fötter? Det här är väldigt stort och väldigt svårt att förstå. Men så är det med Bibeln, så är det med Guds ord. Det är så levande och det är så mycket nytt att upptäcka hela tiden. Hur kan Herren, Gud, skaparen, vara densamme som Herren Jesus? Det, och ändå fader och son. Eller Gud och hans ord. Jesus kallas ju också för ordet. Många profeter säger så här. Det står på massor med ställen i profetböckerna: Herrens ord kom till mig. Han sa det. Så översätts det. Och det Herrens ord kom till mig, han sa det. Gud skapar genom sitt ord. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Inte förstår man det bättre efter en sån här utläggning, men det är mycket att fundera på. Det är mycket att glädja sig åt, tycker jag. Mycket stort som finns som inte har greppat än. Dagens ämne är Jesus i Gamla testamentet. Stort och mycket intressant ämne. Jesus säger ju till Emmausvandrarna, det står om mig överallt i skrifterna. Kanske Herren, Gud, skaparen, när han skulle kommunicera med människor innan Jesus hade gått på jorden, att det fanns en sida av honom som han kunde visa. Jesus är av evighet. Kanske var det Jesus som Jesaja såg. Jag släpper frågan bara. Dessa tre fjärdedelar av Bibeln som vi kallar för Gamla testamentet, det var den Bibel som fanns på Jesu tid och apostlarnas tid. Det är det vi har Jesu ord på, att detta är Guds ord. Sen har vi Nya testamentet också, efter det, förstås. Men Jesus bekände sig till denna delen. Och vi ska inte hoppa över den. Det finns så mycket. Det står om Jesus, har jag upptäckt, i Bibelns första kapitel. Och det står om Jesus i Bibelns sista kapitel. Men för att inte hålla en egen predikan om det här, så om ni undrar vad jag menar så får ni fråga vid kaffet. Jesaja innehåller 6, den här kallelsen, innehåller också en syndabekännelse. Ett par verser senare. Det är ju så att i gudstjänster världen över så är det vanligt att man också kommer med sin synd och tackar för nåden och förlåtelsen. Vi kanske ska göra det med det som står i Jesajas bok. För efter det här, när änglarna har sjungit helig, så står det så här: rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, när du detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Vi ber. Herre, vi kommer till dig idag med allt. Med våra bekymmer, våra oroliga tankar, våra glädjeämnen och allt vi går och rotar i här på denna jord. Och vi har orena läppar och bor bland ett folk som har orena läppar. Tack för reningen, tack för förlåtelsen, tack för nåden. Ett tacksamt folk här samlar du kring dig. Ett tacksamt folk ska vi leva med i evighet. Tack för din nåd. Amen.
Tycker du som jag om filmer och böcker som handlar om räddning? Där några som är illa ute, till exempel passagerarna i ett flygplan som där det uppstår något allvarligt mankemang och man undrar hur ska det gå? Och så småningom så lyckas piloten trots allt landar flygplanet utan att någon kommer till skada och alla passagerarna kan förenas med att krama om sina anhöriga som ängsligt har väntat hur detta ska gå. Och jag brukar bli väldigt rörd av sådana berättelser, och en berättelse som jag blir väldigt rörd av faktiskt, det är ifrån Nalle Puh när det är översvämning i Sjumilaskogen. Och Nasse, han har inte liksom lyckats rädda sig undan i tid, utan han är där i sitt bo. Och det blir en allt mindre och mindre ö. Och han undrar i sin förtvivlan, hur ska detta gå? Och då får han se Nalle Puh kommer i sin nyligen uppfunna båt, som är ett upp- och nedvänt paraply, kommer glidande på vattnet mot honom för att rädda honom. Och han plockar upp honom i paraplyet och så far de iväg till torr mark där Kristoffer Robin väntar. Jag får alltid tårar i ögonen när jag läser denna. Men fiktionen är en sak, men verkligheten är en annan. Och vi befinner oss mitt i en räddningshistoria av ofattbara mått. Och det är en verklig räddningshistoria. Och det berättas om den i denna boken. Bibeln är en räddningshistoria som berättar för oss hur Gud sänder sin son för att rädda oss. Inte för att vi egentligen förtjänar det, men för att Gud älskar. Och den här stora historien om hur Jesus Kristus kommer, den förebådas av hur Gud upprepade gånger räddar sitt förbundsfolk. Den viktigaste händelsen där, det är ju när Gud med sin mäktiga hand för folket, förbundsfolket, ut ur Egypten. Utifrån slaveriet och utifrån också räddningen från den död som ju drabbade egyptierna, de förstfödde, i samband med räddningen. Det är, kan man säga, det är den stora gammaltestamentliga förebilden för den riktigt stora räddningsaktionen. Poängen med de här förebilderna, det här förebildandet i Gamla testamentet, är flerfaldiga. Dels att de rymmer ett löfte om den stora, verkliga, slutgiltiga räddningen som ska komma. De visar att Gud arbetar och arbetar på den, att han förbereder den. Men det är också så att där vi befinner oss, så att säga, med den uppenbarelse och insikt som vi har, när vi blickar tillbaka i Gamla testamentet, så ser vi också att de händelserna på ett särskilt sätt kan belysa det som händer i evangeliet om Jesus Kristus. Hur han föds och lever och dör och uppstår. Jesu lärjungar och andra som var samtida med honom, som var mitt uppe i de här händelserna, de förstod inte. De här Emmausvandrarna som vi läser om på annandag påsk, som var så bedrövade när de gick där på vägen, och Jesus kommer för dem då fördold och pratar med dem, och han säger till dem: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sen gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i skrifterna. Och de som verkligen kunde skrifterna, alltså Gamla testamentet, de skriftlärda, de förstod ju inte heller. Och Jesus, han sa till dem att ja, ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Och till Paulus skrev till sin lärjunge Timoteus så här: att du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Ja, vad står det i skrifterna, alltså i Gamla testamentet, om Jesus? Se om ni kan på några sekunder komma på minst under 5 saker om Jesus i Gamla testamentet. Ja, det finns ju de här små detaljerna då, att Jesus ska födas i Betlehem, han ska kallas för Nazari och så. Men det allra viktigaste tror jag det är hur det förebildas om vem han är. Alltså hans person och hans gärning. Och det finns åtminstone 3 aspekter på hans person och gärning som är förebildade i Gamla testamentet. Och när jag säger förebildade, då menar jag inte liksom en förebild som är en idol på något vis, som man ska på något vis nå upp till eller så, utan menar mer förebildande i kronologisk bemärkelse, att det här är någonting, en bild som kommer före den verkliga verkligheten. Och de 3 aspekterna som man kallade för då på Jesus, det är ju att Jesus som präst, Jesus som profet och Jesus som kung. Och alla dessa är förebildade i Gamla testamentet. Präst betyder ju en som medlar mellan Gud och människa. Och i Gamla testamentet så kan vi läsa om överste prästen och hans gärning, framförallt i 3 Mosebok, med att han har som uppgift att bringa försoning för folket. Och Hebreerbrevets författare, om vi sen går till Nya testamentet, han kallar Jesus just för överste präst. Vi har en sån överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. Överste präst. Sen har vi profet. En som kommer med uppenbarelse från Gud. Och här är Mose framförallt en förebild. Gud talade direkt till Mose. Och han, Mose, talade sen till folket. Och mot slutet av sitt liv så säger Gud till Mose: jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Så bland judarna. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Men det är den 3 aspekten på Jesu person och gärning som jag tänkte vi skulle stanna till lite extra för idag. Och det är att Jesus är kung. Alltså han är härskare. Han är framförallt härskare över sitt utvalda folk i det utlovade landet. Och det är utifrån den rollen som man har den titel som oftast används om Jesus, alltså Kristus, som betyder den smorde, underförstått smord till kung, till härskare. Och förebilden till Jesu kungavärdighet finner vi när vi läser om David. David förebildar Kristus som kung. Och jag tänkte vi ska se lite vad en av berättelserna om David kan lära oss om Kristus. Och den kan belysa lite mera just om Kristus i hans uppgift eller hans roll som kung. Och först ska vi se att David verkligen är en kung utvald av Gud. Och det kan vi läsa om i 1 Samuelsboken 16 kapitel. Om ni har biblar får ni gärna följa med mig dit. Ja, det fanns ju en kung redan då, Saul, men Gud hade förkastat honom. Och en ny kung ska utses. Och då säger Gud till Samuel, den gamle profeten Samuel, i kapitel 16, vers 1. Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till Betlehemiten Isai, till en av hans söner har jag utsett åt mig till kung. Och Samuel, han ger sig iväg. Han kommer till Isai och han vet ju inte riktigt vilken son det är. För det visar sig att Isai har ganska många söner. Och man skickar ju först fram förstås den äldste sonen. Och sen kommer de ena efter den andra och Gud säger att nej, det är inte han och det är inte han. Och till slut så är det ingen kvar. Och Samuel frågar, har du inga fler söner? Jo, jag har en till. Men han är ute och vallar fåren. Ja, men skicka efter honom. Och så kommer han. Och vi rör oss fram till... ska vi se här. Vi rör oss fram till den 12:e versen. Och Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. Stå upp och smörj honom, sa Herren. Ty han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. David är nu alltså kung. En ung kung, men han är den riktiga och äkta kungen. Men det är nästan ingen som vet om det. Under en lång tid så får David utstå förföljelse och hån, till och med av sina egna bröder. Känns det igen? Han erkänns inte som kung. Och det är precis som med Jesus. Johannes säger ju om Jesus i inledningen av sitt evangelium att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åter till David. Det blir krig i Israel och filisterna tränger in i landet i den del som tillhör stammen Juda. Och Israel under Saul, de ställer upp sin armé på ena sidan om en dal och filisterna på den andra sidan. De står där och väntar på varandra och då händer något. En jättestor krigare kliver fram från filisterna och han erbjuder en enkel lösning. Han säger, varför ska två arméer behöva slåss mot varandra med all underförstått med all onödig mansbillan? Det räcker om två personer slåss. Och så här säger han, vi läser i kapitel 17, vers 8-11. Och han stod och ropade till Israels här, varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Är inte jag en filiste och ni Sauls tjänare? Välj ut åt er en man som kan komma hit ner till mig. Om han klarar av att strida mot mig och slå ner mig ska vi vara era slavar. Men om jag besegrar och slår ner honom ska ni vara våra slavar och tjäna oss. Filistén fortsatte, jag har idag hånat Israels här. Skaffa fram någon så att vi får slåss. När Saul och hela Israel hörde vad filistén sa blev de förfärade och skräckslagna. Ja, Goliat då, som den är jätten då, han representerar filisterna och någon ska utses att representera Israel, Guds folk. Och då dyker David upp. Han är obetydlig i allas ögon, men det är han som är konungen. Och han får höra hur Goliat förnyar sitt förslag och samtidigt hur han hånar. Jag ska läsa vers 26. David frågade männen som stod bredvid honom, var får den som slår ner den där filisten och tar bort skammen från Israel? Ty vem är denne oomskurne filiste som vågar håna den levande gudens här? I vers 28. Hans äldste bror Eliab hade hört hur han talade med männen och han blev rasande på David och han sa, varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat den lilla fårjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. Det är för att se på striden som du har kommit hit. Ja, att någon hade förhört sig i varje fall om den här Goliat och så, det når tydligen Sauls öron. Och vi läser i vers 31. Man hade hört vad David sagt och berättade det för Saul som lät hämta honom. David sa till Saul: ingen bör tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot denne filisté. Saul sa till David: inte kan du gå och strida mot denne filisté. Du är ju bara en ung pojke och han en krigare ända från ungdomen. Ja, det blir ju ändå så att David står på sig och han får lov att ta sig an Goliat. Han gör sig redo och så står det att så gick han fram emot filistén. Och hela Israel håller andan i spänning och fruktan. Och just här så ska vi stanna ett litet tag och så fråga oss själva: vem är det meningen att vi ska identifiera oss med här? Vi som läser denna berättelse, tar del av den. Ska vi identifiera oss med David? Han är ju ett enastående exempel på tillit till Gud och förtröstan. Eller ska vi identifiera oss med folket som står passiva vid sidan om? Eller med Goliat? Nej. Jag tror att visst kan vi finna anledning att man kan identifiera sig eller se David som ett föredöme i detta. Men jag tror inte att det är huvudpoängen i berättelsen. Vi får påminna oss om det vi läste i det föregående kapitlet. David är en smord konung. Det betyder att han går fram som representant för folket. Vi kan minnas vad överste prästen Kajafas sa angående Jesus: det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under. Och David, han uppträder här som en Kristusförebild. Det är inte meningen att vi ska identifiera oss med honom här, utan vi identifierar oss med folket. Folket som låter kungen strida för oss och åt oss. Vi vet hur det går. Goliat, han hånar David. Men David, han dödar Goliat med sin stenslunga. Och det blir segerjubel bland folket. Vi kan se att i vers 52, Israel och Judas män, när de såg att Goliat var död, bröt upp, upphävde ett härskri och förföljde filisterna. David, han vinner en seger åt folket. Och det är en frälsande akt, därför att folket var illa ute. Deras frihet var hotad och deras existens i det utlovade landet. Och därför är det en förebildande frälsningsgärning. Vem väntade sig att David skulle vinna seger? Tänker in i skepsisen som ju Saul gav uttryck för, och kanske hela folket när han går upp där med sin lilla stenslunga. Lille David, pojken. Och tänk så, om vi nu gör ett hopp i tiden. Tänk så på dem som står vid Jesu kors. De må vara vänner eller fiender. Vem anar att Jesus vinner seger på korset, där han strider? Guds ord berättar för oss från Kolosserbrevet att han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. David hade en viktig insikt som han ger uttryck för. Vi kan läsa det i 17 kapitlets 45 vers. Nej, förlåt, 47. Där säger David till Goliat då, de har ju sitt lilla utbyte där innan striden. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Striden är Herrens. Och Mose sa detsamma när de stod inför Röda havet, klämda mellan havet och den annalkande egyptiska armén. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Och så är det med räddningen i Jesus Kristus. Han stred för oss ensam. Han säger då han arresteras: om det är mig ni söker, så låt dessa gå. Han har kommit för att rädda oss och han har stridit för oss. Och vi får vara stilla därvid och ta emot hans seger och våra vägnar i tro. Och det är egentligen budskapet idag ifrån denna predikan. Att så som David stred för folket och folkets vägnar som deras representant, så får vi ta emot att Herren Jesus, han stred för oss på korset. Och vi får vara helt stilla därvid. Åse detta så som folket åsåg Davids strid och ta emot i tro. Och till slut så ska ni bara få lyssna till några versar från profeten Sakarja. Jag ska bara läsa dem och inte kommentera något ytterligare. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Och för dig ska jag på grund av ditt förbundsblod befria dina fångar från den vattenlösa hålan. Herren, deras Gud, ska frälsa dem på den dagen. För de är hans jord, hans folk. Som ädelstenar i en krona ska de stråla över hans land. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Vi tackar Herren. Tackar dig, vår Herre, vår frälsare, vår kung. Vi tackar dig för vad vi har lärt om dig idag. Vi tackar dig för att du har stridit för oss. Du har räddat oss. Vi tackar att vi får ta emot dig i tro som vår Herre och räddare och kung. Amen.
Nu ska vi få höra ett postludium och det ska Birgitta få berätta om, tror jag, innan hon spelar det. Tack. Varsågod, Birgitta.
Jag ska spela någonting som kallas en koralpartita av Johann Sebastian Bach. Och det betyder att det är en koral, alltså en psalm, och sen olika variationer på den. Och den här psalmen, den heter O Gud, du fromme Gud. En gammal psalm, alltså från många hundra år tillbaka. Den fanns i den gamla psalmboken, 1937 års psalmbok, och då hade den nummer 398. Den har många verser, den psalmen, men jag måste få prata om den sjätte versen, för där står det så här: O Gud, hjälp mig att leva så att jag kan bära mina gråa hår med heder.